Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader, och vår Herre Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. O Herre, öppna du mitt hjärtas dörr och drag mig med ditt ord till dig. Låt mig bevara ordet rent. Låt mig för evigt vara din. Ditt ord berör mitt hjärtas grund. Ditt ord gör kropp och själen sund. Ditt ord är det som gläder mig. Ditt ord ger tröst och salighet. Ära vare Faders son, helig anden på sin tron, den heliga treenighet, högt lovad i all evighet. Amen. Och dagens predikotext är evangelietexten Lukas kapitel 3, verserna 1-6. När tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen. Så skriver Paulus i sitt brev till Galaterna. När tiden var inne sände Gud sin son. Tydligen var tiden inne. Vid tidpunkten som evangelisten Lukas beskriver i dagens text i kapitel 3 i sitt evangelium. Tiden var inne. Lukas beskriver noggrant tidpunkten för Johannes döparens kallelse och därmed också den tidpunkt där Jesus inte länge efter blir döpt av Johannes och påbörjar sin offentliga verksamhet. Lukas knyter tidpunkten till den sittande romerska kejsaren, till de lokala politiska ledarna i Palestina och till de religiösa judiska ledarna. Lukas binder sitt evangelium till historien eftersom det han berättar är en faktisk historisk berättelse som allt annat i Bibeln. Lukas, han är särskilt noga med den historiska tidpunkten just därför att det som händer är så viktigt. Det är en stor milstolpe. Och utifrån den tidpunkten kan vi tidfästa en rad andra händelser i Nya testamentet som inte har den samma historiska tidsreferensen. Lukas, han har redan från början av sitt evangelium placerat Johannes och hans mästare Jesus i historien. Vid Jesu födelse så var det Augustus som var kejsare i Romarriket. Medan när Johannes trädde fram så var det redan kejsar Tiberius 15:e regeringsår. Dessa och en rad andra tidsreferenser till världsliga ledare gör att vi kan placera tidpunkten för både Jesu födelse och för hans och Johannes vuxna liv i historien. Vi vet när det skedde, för vi kan också gå till sekulära historiska källor, så vet vi när dessa världsliga ledare levde. Så vi vet. Precis som med Jesu födelse så är också tidpunkten för döparen Johannes kallelse och hans verksamhet en mycket viktig tidpunkt i världens historia. För när Johannes träder fram så betyder det att frälsaren är på väg. Det är det som är så viktigt med Johannes. Det betyder att frälsaren kommer precis bakom efter honom. Johannes är bara han som går före och förbereder vägen för Messias som kommer direkt efteråt. Gud, han vill med alla dessa historiska referenser, han vill att alla ska stanna upp och få med sig den här historiska händelsen. Han vill inte att någon ska missa den eller tvivla på om det är sant det som händer eller om det är sant det som har hänt. Gud säger, titta här, följ med nu. Nu händer det. Tiden är inne för mig att uppfylla mitt löfte om Messias. Tiden är inne. Redan patriarken Jakob hade förutsagt den här tiden i världshistorien, då han över 1800 år före Jesu födelse hade utsagt sin välsignelse över sina söner. I första Mosebokens 49 kapitel vers 10 säger Jakob dessa ord till sin son Juda. Han säger: spiran ska inte vika från Juda, inte härskar staven från hans fötter, förrän han som den tillhör kommer och folken lyder honom. Judariket, det vet vi, det hade varit ett stort och mäktigt rike under kung David och kung Salomo. Men nu härskade de inte längre över sig själva. Det var romarna som var deras härskare. Härskarstaven hade tagits från Juda. Men det betöd också att Judas rätte härskare var på väg. Det var ett tecken på att den rätte härskaren var på väg. Judarike hade förlorat hela sin forna storhet och glans. Endast ruiner var tillbaka av riket, vilket också profeten Hesekiel vittnar om skulle ske. Men när det nu var på detta vis, att judariket låg i ruiner och var undertryckt av romarna, så betyder också det att tiden var inne för Messias att komma. Tiden var inne. Och när tiden var inne för Gud att föra fram Messias och hans vägröjare, så skulle vi tänka oss att de fanns på plats, dessa människor som skulle fram i ljuset. Att Johannes som skulle röja väg för Jesus fanns där människor kunde se honom och kunde höra honom, någonstans synligt och hörbart. Kanske i Jerusalem, vid tempelplatsen eller vid stadsporten där människor befinner sig. Men nej, den som skulle röja väg för Herren, han befann sig i öknen, där ingen ser och ingen hör. Johannes var långt bort från folkskarorna när Gud kallade honom till profet. Men för Gud var det inget hinder. Gud finner alltid den han söker. Har han utvalt någon åt sig, så når han honom med sitt ord. Det finns inga hinder för Gud. Så kallade också Gud Johannes direkt genom sitt ord, utan att han blandade in andra människor. Johannes uppdrag blev att förbereda vägen för Jesus genom att förkunna omvändelsens dop till syndarnas förlåtelse, står det. Det innebar att han predikade omvändelse från synden och syndarnas förlåtelse samtidigt som han döpte. Hans förkunnelse och dop var ett verksamt och fullvärdigt nådemedel. Det omvände människan från synd till liv. Det skapade tro på frälsaren Jesus i människans hjärta. Detta var Johannes uppdrag. Att förkunna omvändelse från synden för de andligt sovande och de andligt döda. Hans enkla och karriga liv i öknen kan mycket väl likna den andliga öken i dem som saknar Jesus och som låter detta jordeliv gå före livet med Jesus. Det var sådana liv judarna levde. Tomma liv andligt sett. Fångade under lagen och under tomma laggärningar. Men det fanns ingen framtid för Israel att försöka hålla lagen till det yttre. På samma sätt som judariket var på väg mot förintelse, så var också deras religiösa liv med sina laggärningar det var på väg mot förintelse. Det faktum att det nämns två överste präster, det är ett dåligt tecken. Det faktum att det nämns två översteprester och inte en enda som lagen föreskrev. Den föreskrev att det får endast finnas en överstepräst om gången. Det är ett tecken på att också deras välregisserade andliga liv med sina laguppfyllelser, det var i färd med att ge efter. Det var i färd med att spricka. Det var i färd med att ramla sönder. Ordningen höll på att brista. Det rigida lagsystem som Gud lagt på sitt folk Israel efter uttåget ur Egypten, det hade nått sitt mål i och med Jesu ankomst. Och han var nu precis runt hörnet. Därför började också judarnas andliga ledarskap nu ge efter. De hade inte samma kontroll som tidigare. Och detta var Guds sätt att säga att tiden var nu över. Översteprästerna behövdes inte längre i och med att den ena sanna överstepräst var på väg. Judarnas överstepräster kunde därför spelas ut mot varandra. De var inte viktiga längre. Johannes kom för att bereda vägen för frälsaren i Juda. Detta är en bild på den förberedelse som behövs i varje människas hjärta för att vi ska kunna se Guds frälsning. För det är det som är målet med förberedelsen, att vi ska se Guds frälsning och få den tillräknat oss. Men visst kan det vara svårt ibland att frigöra sig från det här jordelivets levnadssätt och tankesätt. Eftersom vi lever i världen så påverkas vi av hur världens barn tänker och handlar. Det kan vara frestande att låta oss driva med på världens vis. All stolthet, avund, hyckleri och skådespel som finns i världen, det påverkar också oss. Det är frestande att som på världens vis, med yttre handlingar och yttre liv, låtsas vara något vi inte är. Det är frestande att låtsas vara fullkomlig och felfri, vilket vi vet att vi inte är. För vi är alla barn född i synd. Vi kom alla som ofullkomliga människor in i den här världen. Vi var alla fullständigt hjälplösa från den ögonblick vi avlades. Vi behövde hjälp utifrån. Och det är en hjälp vi inte kan förtjäna genom att leva vårt jordiska liv på ett särskilt sätt eller genom vissa yttre synliga laggärningar. Långt därifrån, vi kan inte uppfylla lagen. Det är omöjligt. Vi kan varken uppfylla Guds heliga lag eller våra egna självpåförda mänskliga lagar. Detta fick judarna erfara och det var också orsaken till att de ständigt försökte begränsa de lagar de skulle behöva hålla. Men även de lagar de själv skapade för att de trodde att de skulle klara att hålla dem. Det klarade de inte. Judarna var och blev ofullkomliga och hjälplösa. De behövde Johannes förkunnelse till omvändelse från synden och tron på den egna förmågan och tron på att om det endast till det yttre ser bra ut så är allt rätt med Gud. De behövde omvändas från detta falska tankesätt. För problemet ligger inte i det yttre livet. Problemet ligger i människans hjärta. Synden finns i hjärtat. Det är där syndiga handlingar kommer ifrån. Det är inte så att syndiga hjärtan utgår från syndiga handlingar. Nej, det är i hjärtat synden finns och det är därifrån den sprider sig. Alltså är det hjärtat som behöver omvändas. Men hur händer det då? Hur omvänds hjärtat? Hur händer det? Vårt hjärtas omvändelse. om alla våra syndiga hjärtan är som en andlig öken, hur bereds då vägen för Herren så att vi kan se Guds frälsning? Vad ska vi göra? Svaret är att vi varken kan eller skall göra något. För det är Gud själv som kommer till oss med detta enkla, dock så kraftfulla redskap, sitt heliga ord. Precis som han kallade Johannes i öken genom sitt ord, så kallar han oss genom sitt ord. Det var så han skapade tron i våra hjärtan, i vårt dop som små barn. Det är så han skapar tro i deras hjärtan som först kommer till tro senare i livet. Det är genom sitt ord han också kallar oss som redan är hans kära barn till daglig omvändelse från synden, när vi frestas av världen, av vårt eget syndiga kött och av djävulen själv. Gud kallar till omvändelse genom sitt ord om frälsningen i Jesus Kristus alene. När tiden var inne ställde Gud honom, sin egen son, under lagen för att han skulle uppfylla den i vårt ställe. Jesus vet hur tung lagen är att bära, men han har också tagit den av våra axlar och lagt den på sig och uppfyllt den för oss. Guds lag har Jesus uppfyllt för oss. Han var felfri och fullkomlig i allt. Han tog på sig alla våra synder och brister och led och dog i vårt ställe. När tiden var inne gjorde han det. Han gjorde det en gång för alla. Hans frälsningsverk gäller alla människor till alla tider, både dem som gick före Jesus och vi som kom efter Jesus. Den frälsning Gud vann för oss genom sin son Jesus Kristus, den ena gången i historien, den låter Gud oss få se genom sitt ord. Det ord som han lät evangelisterna nedteckna så noga att det går att placera det in i världens historia, och som gör att själv den mest nitiske gudsförnekare måste erkänna att människan Jesus, han levde vid den tiden. De tror bara inte att han var Gud. Men det tror vi. Vi vet att han också var Gud. På grund av att Guds ord skapat denna tro i våra hjärtan och låtit oss få se Guds frälsning med andliga ögon som Gud själv gett oss. Guds ord har övertygat oss om att frälsningen som han vann genom sin son Jesus Kristus gäller oss. Och han har genom det samma ordet gett oss del av frälsningen och dess förtjänst, syndernas förlåtelse och det eviga livet i himlen hos Gud. Tack Gud för att du gett oss detta ditt heliga ord, där du låtit oss få se din frälsning. Amen. Lovad vare du Gud och välsignat i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Må du stadfästa orden i våra hjärtan, så vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir evigt saliga genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Amen.